har sån tinnitus också. Har ni det?
Nej.
Ja. Har du också det?
Mm. Har det kommit nyss?
Nej, jag har haft det några år. Men det går liksom lite olika hur mycket det är, tycker jag. Men det har ju varit, det har varit jättemycket. Ni får nog bära upp det här, känner jag.
Men det är
jag
du som har kommit på men hur ska det kanske blir bakgång.
Vi gör så här. Vi säger välkomna hit allihopa.
Tack så mycket.
Tack. Det här blir en podd om framgång. Men först ska vi prata om vad vi har gjort sen sist. Vad vill du säga, Ulrika?
Jo, det har faktiskt hänt en grej.
Ja?
Det var väl blivit spännande. För jag har ju tagit AstraZenecas vaccin.
Vad kul!
Mm. Eftersom jag jobbar inom omsorgen.
Mm.
Och i tisdags morse då skulle jag, hade jag duschat och skulle smörja in bena. Och då upptäckte jag en stor knöl under i knävecket. Och sökte upp. Och då tänkte jag, det är vaccinet som har samlat sig i knävecket. Ja. Och jag blev lite rädd faktiskt. Ja. För den har inte varit där förut, det är jag väldigt säker på. Det var en ganska stor knöl.
Mm.
Och då så gick jag till vårdcentralen i Gråbo och den läkaren skickade mig till akuten i Alingsås.
Oj.
Och jag fick blodförtunnande spruta i magen.
Bedömde de det som en...
Det kunde vara en propp. Men de sa att det förmodligen är det ingen propp, men det kan vara det. Och då så fick jag...
Fragmin.
Är det magmedicin?
Mm, ja, du får en som spruta i magen.
Ja, det var ju... Fy vad det gjorde ont.
Asså.
Jag tänk alla diabetiker.
Ah.
Det gjorde verkligen ont att ta den sprutan, tyckte jag. Mycket mer än i armen.
Men
du måste kommit åt någon nerv då, för det brukar ju annars vara... Du har för lite fläsk. Annars är man ju ganska, har man ju lite grann att spruta in i. Det kanske inte hade så mycket.
Det var liksom under huden, precis.
Oh,
jag tyckte det var helt... Nu fick jag komma tillbaka dagen därpå och röntga den här knölen.
Ah.
Jättesnäll läkare.
Mm.
Då sa han att det var en cysta. Och då frågade jag, nu när jag började närma mig 50 år, så tänkte jag, har det med åldern att göra? Men det hade det inte.
Nej.
Jag blev så glad för det.
Ah.
Utan det kan handla om man har ansträngt sig lite grann. Om man har gjort kvällsgymnastik till exempel.
Ah.
Som jag hade gjort. Jo.
I vaden?
I knävecket. Ni kan få titta på den. Eller ni behöver inte det.
Jag hade ju gärna, jag tycker sånt är jätteroligt.
Du ska så gärna få titta på den sen.
Ja.
Om du vill. Men så allt är under kontroll nu. Det kan vara artros.
Mm.
Det är inte så kul, va? Att ha.
Men kan man få en cysta på grund av artros, eller?
Verkar det så? Jag fattar inte riktigt. Han pratar så mycket saker läkaren sen.
Ja, just det.
Så jag tänkte mer undra om jag hinner tillbaka till jobbet i eftermiddag.
Ja.
Så var det med min, har hänt sen sist.
Oh,
så jag har ingen propp nu då.
Spännande ändå.
Ja. Har du tagit den andra sprutan också?
Nej, det ska jag ta i maj om man får det.
Mm. Ja, just det. Precis.
Ja, varför skulle du inte få det?
Om de drar in.
För de säger ju att man bara ska ge den till personer över 65 nu.
Ja.
Just det, AstraZenecas vaccin.
Okay.
Ja, jag har bara fått halva dosen då.
Ja. Men du kanske, vi har ju... Nej, vi ska köpa sånt där fästingmedel till vår katt.
Mm.
För det är dags att göra det snart, tror jag. Så du kan få en av dem istället.
Gärna.
Från oss, om
gärna.
Du inte får...
Är det en spruta man tar i armen?
Nej, det är bara det är som man tar en ampull som man trycker ut och liksom sätter i nacken på katten.
Det tar jag gärna emot.
Ja.
Man kan blanda det i yoghurten annars.
Mm. Det ska vara på huden.
Ja.
Man får inte bli klappad på ett dygn och du får inte sova i sängen där andra sover.
Det har jag inte läst om.
Har du inte?
Nej.
Man får inte klappa på någon som har tagit det där i nacken.
För det är giftigt, eller?
Mm, det måste ju vara det. Men det här gäller ju katter, det jag säger nu.
Mm.
Så katter får inte klappa på andra katter. Mm. Det är konstigt eftersom man vill ju att de ska ha det där medlet så att de inte får fästingar.
Det gäller människor.
Det gäller människor.
Klappar på katter.
Men katter som stryker sig mot.
Ja, det får man inte då.
Det måste de låta bli. Det får man ju säga till dem.
stryk dig inte. Men om katten går ut då och stryker sig mot någon som kommer gående på cykelbanan.
Ja.
Det händer ju att katter liksom söker upp folk.
Men ni följer ju med era katter hela det dygnet.
Mm, det gör vi.
Och säger till att de inte får.
Men det har ju skett oförklarliga dödsfall och det är ofta det här som är orsaken.
Säger du det?
När folk ramlar ner bara, då är det ju ofta detta.
Ja.
Vi kanske ska göra sådana dagliga dagliga fästingrapporter med
just
SVT.
Det skulle kunna vara en daglig verksamhet, aktivitet.
Ja, jättebra.
Hörrni, jag har bara en hänt sen sist, så jag säger den och den är väldigt kort. Och är det nu någon lyssnare som känner ett obehag inför att ytterligare en gång få höra om katter och möss, så spola fram cirka en och en halv minut skulle jag tippa på att det här tar, jag ska säga nu.
Oj.
För det är det jag kommer på. Nej, men det är en följetong som aldrig tar slut, som ni märker. Och det är ju så att Aslans pingla måste ha förstått hur han ska handskas med den, så att han ändå tar möss. Ja, det har ni fattat, alla som har lyssnat på detta. Igår kväll då såg jag att det var, han höll på sådär som man kan hålla på. Men ibland kan han också hålla på med grejer som inte är möss. Alltså han vill så gärna att allting ska vara en mus liksom. Så han tolkar kanske en liten boll eller ett litet snöre eller lite vad som helst som någonting. Så då tänkte jag, det kanske är en liten dammtuss han leker med. Så jag gick efter honom, jag såg inte riktigt, så var det liksom som ett hål i väggen. Och där höll han på att stoppa in tassen sådär. Så tänkte jag, men det är nog bara någon liten boll. Så jag stoppade in fingret i hålet. Ja, varför gjorde jag det? Ja, därför att jag ändå ville veta, liksom känna på det hela. Och att känna med sitt finger, man vet direkt, det här är en musnos jag känner nu. Det går en signal till hjärnan väldigt snabbt och man får en bild i hjärnan, musnos.
Hur känns?
Jo, men den är ju lite mjuk. Och lite granna fuktig. Och så. Så att det var utan tvivel. Vadå? Och sen så fick jag ju också synliga bevis eftersom den kom utspringandes och sen var det ett himla hallabaloo där ett tag. Så, det har hänt sen sist.
Det var dramatiskt.
Jag tröttnar aldrig på när du berättar om det här.
Det är väldigt roligt.
Ja, jätte.
Det kan snart inte vara så många fler möss kvar i paradiset,
det
tycker jag.
Det tänker jag med. Han är ju på skogsmössen nu, de som finns bara i skogen. Så han är ju uppe i skogen och för oss hämtar dem. Så han går väl längre och längre bort.
Just det.
Han kanske stör hela ekosystemet.
Ja, jag tror lite grann att han fungerar som en atombomb eller som skogsskövlingen i Brasilien eller så.
Oj. Just det. Jag tvättade mig sen så många gånger både med tvål och handsprit och ändå kände jag hela tiden att jag hade liksom mus på handen.
Ja.
Så Henrik.
Jag kan fortsätta prata lite om Eurovision och den här barnkörshistorien. För jag pratade inte färdigt om den förra gången. Om vi lämnar isländska bidraget, för det står vid sidan om.
Men vi gå igenom alla bidrag nu i podden här?
Vi kan koncentrera oss på Cyperns och Sveriges bidrag. För det är de två som har barnkörer då också. Och det Cyperns bidrag är El Diablo. Heter det. Det roliga med de här två, som jag missade säga förra veckan för att jag var så uppspelt av allt det andra vi pratade om, bla 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 bla. Så i alla fall så är ju att det är ju samma låtskribenter och samma författare till de här två bidragen. Det är det som är det roliga.
Oj,
Sveriges och Cyperns.
Ja,
det
precis.
Var roligt.
Ja.
Halloumiost blir ju det.
Kanske.
För det görs väl i Cypern och säljs i Sverige?
Det. Ja, precis. Jag köper ju inte halloumiost från Cypern längre.
Oj,
och inte feta heller. Det måste vara enorma mängder
antibiotika
i det i sin uppfödning där.
Oj då. Då ska jag inte göra det heller nu då.
Nej.
Var köper du halloumin från? Var finns det?
Nej, men då får man köpa, för halloumi är någon slags skyddad titel som man bara får ha.
Grillost.
Ja, precis. Så häftigt namn. Men då måste man ändå kolla så att den inte är tillverkad i Cypern. Eller på Cypern. Det är ju, för övrigt är det 7 bidrag inklusive Sverige som har svenska författare.
Nej.
I Eurovision. Och det är väl ungefär som det brukar vara.
Så Cyperns bidrag är helt komponerat av svenska.
Ja, alltså han som har producerat musiken är samma för det svenska och cypriotiska.
Ja.
Och det är även så på Armeniens bidrag, tror jag.
Hörrni, nu blir jag så osäker. Vad säger man för ord här? Vad är det, vad säger man? Är de kompositörer? Det säger man inte.
Jo, kan man väl göra.
Säger man det till även schlagerbidrag eller så här?
Ja.
Ja, kompositör. Vad finns det mer för begrepp man gör med
sig? Men
producent, är inte det något annat?
Jo, det är inte den som tillverkar själva låten.
Nej.
Det
ju inte vara. Nu
för det här är det. Blir jag så osäker på nu.
Ja.
Aha, det är så.
Ja.
Nu för tiden är producenten den som har gjort låten.
Ja, så kan man nog säga.
Jaha.
Och sen finns det ju, alltså, det är ju ofta ganska många som är med och tillverkar de här låtarna, och de gör liksom lite olika delar och samarbetar och sådär. Ja. Om någon kanske står för ett fett basljud liksom. Och då, men allting görs ju i princip i datorer, så därför så skickas filerna mellan olika.
Vad du kan, ja, mycket du
kan. Verkligen. Bra på att låtsas i alla fall.
Nej, jag tycker verkligen.
Är det så?
Ja, det tror jag nog. Men
jag tycker du kan också väldigt mycket, Charlotte.
Tycker du det?
Ja.
Tack så hjärtligt.
Varsågod.
Men du, Ulri.
Jag kan faktiskt inte så mycket.
Men jag vet att du enormt mycket.
Tack. Jag vet att ex-mannen Claes fyller 53 år idag. Ska vi ringa honom?
Ja.
Nu är det högt. Ska jag hålla den här?
Det är väl
en bra... Men vänta nu, vad ska vi sjunga? Och...
Jag vet inte.
Ja.
Vi har den äran och gratulera. Hela söndagsskolan sjunger nu hurra, hurra, hurra. Vi har den äran och gratulera. För Claes fyller 100 idag. Grattis.
Grattis, grattis från podden Hur blir det?
Och du, förlåt Claes, jag har inte gått i söndagsskolan. Jag har aldrig hört den här låten. Jag ber om ursäkt. Jag skulle kunna sjunga någon mer liksom profan sång om du vill. Sen någon gång kanske.
All I want for Christmas är ju fin.
Du, jag ringer upp dig efter podden är slut i så fall och sjunger den. För då. Men grattis.
Ja.
Grattis Claes.
Tack.
Vi ska se sen Claes och jag och Ola och äta tårta i eftermiddag.
Det tycker jag.
Innan Ola ska gå till frisören.
Eller motsvarande.
Ja, eller motsvarande produkt. En gång såg Claes och jag en korv i på Lidl som stod lika god varm som kall. Innehåller 50% kött eller motsvarande produkt. Eller hur, Claes?
Ja. Minst 50% kött.
Men hoppas att du får en jättefin födelsedag. Hur ska du fira? Är det något mer förutom tårtan här och presenter? Och...
Presenter räknar jag nog inte med riktigt.
Nej.
Men du ska få en present av Ola sen.
Alltså Claes, du har ju en sån radioröst. Alltså jag tänker på det varje gång man hör dig. Du skulle kunna sitta och ha en egen radiokanal och bara prata. Du kanske... Ja, den är väldigt... Radio.
Ja, nej men trevligt. Jag har startat en podd, fast jag har inget att säga.
Jag tycker du ska göra en nyhetspodd, fast med nyheter från 30 år tillbaka i tiden. Som du läser nyheter.
Serbokroatiska.
Ja, eller gamla ledarsidor eller någonting, vad som helst. En ledarsida. Gamla insändare för 35 år sedan. Det tycker jag.
Det är en bra idé.
Ja, absolut.
Jag tycker du ska läsa mera lugnande betraktelser och sånt.
Men har ni tid med sånt här?
Nej,
verkligen inte.
Nej, det har vi inte. Nu ska vi lägga på.
Toget. Ja, men tack.
Stort grattis.
Grattis. Hej. Hej då.
Hej.
Hej. Hej. Oj, förlåt, jag la på.
Ja.
När jag skulle säga lycka till.
Ja. Alltså det är något med den där rösten. Den är liksom som en...
Ja, han är ju singel.
Det är intressant.
Men det är ju inte du.
Nej, det är inte så att jag känner att jag på det sättet
vill
liksom ha honom.
Nej.
Utan jag vill mer lyssna på hans röst.
Ja, det var väldigt vacker röst.
Ja.
Tänk om man kan i framtiden operera eller sätta in något slags ljud...
Jo, jag vet vad som kommer nu. Ja. Man kan operera in. Ja, vad ska vi nu operera in här? Nej, men berätta, ja, okay, vad kan framtiden ha i sitt sköte när det gäller saker att operera in,
jo,
i kroppen?
Jo, men jag tänker, om man ska sätta i framtiden, så är det inte omöjligt att man kan sätta in linser i ögonen som gör att man ser jättebra i mörker till exempel, eller väldigt långt bort eller sådär. Men tänker man också i framtiden kan sätta in någonting på röstapparaten som gör att man kan bestämma exakt vilken röst man vill ha själv.
Mm.
Då kan du ju bestämma dig för att du vill ha Claes röst, och så kan du prata som Claes, Charlotte, och då blir ju det perfekt.
Mm. Vad kul det blir när han berättar om Propavan, när man hör Claes röst berätta om att han har tagit Propavan mitt i natten.
Frågan är, tror ni att alla kommer, tror ni att alla kommer att prata likadant då?
Jag skulle vilja ha Lovisas.
Ja.
Mm.
Henriks fru alltså, också, för den som inte har.
Precis, också väldigt så mjuk och liksom varm och len röst på något sätt. Mm. Ja, det är de rösterna man vill ha. Ja. Inte så här lite spetsig och lite gäll som jag nästan har, och nasal.
Det har du inte.
Nej, det är klart att ni inte kan säga det, att jag har det nu. Ja. Tänk om ni skulle säga, ja, det jag tror jag, tycker jag också. Men jag tänker faktiskt att lite i denna...
Nej, jag tycker nog
säg inte. Nu vad du har skrivit på din...
Ja, det här ämnet framgång, det var mitt förslag. Och därför får jag lite grann sätta an tonen nu då.
Ja.
Mm. Det finns ju något som heter Framgångspodden, har ni hört den?
Nej, jag bara sett den på i skrift.
Jag tror den är väldigt poppis. Jag har lyssnat på något avsnitt...
Den är superpoppis, är den, tror jag.
Ja, och det är intressant att den är så poppis. För då, när jag har tänkt på framgång då, så har jag tänkt på att det är ju oerhört, oerhört olika vad som uppfattas som framgång i olika liksom sammanhang. Alltså, det finns, och det här ligger väldigt nära värderingar. Egentligen handlar ju framgång, kan man säga, om värderingar. Vad värderar vi som önskvärt och eftersträvansvärt och sådär. Så jag tänker att det ligger väldigt, väldigt nära. Och då har jag tänkt på, jag såg en definition att framgång är att lyckas med något och uppnå och överträffa bestämda mål eller förväntningar. Det är väldigt övergripande. Men då är det ju väldigt, väldigt olika vilka är förväntningarna och målen. Om jag bara tar något liksom egna reflektion kring det här utifrån vad jag stöter på, så får ni, så är det jättespännande att höra er sen. Men i min uppväxt så var framgång ganska centralt liksom, för att det var ett stort fokus faktiskt i min uppväxt på prestationer. Det kan nog ingen säga någonting emot mig, tror jag, ens i min familj. Det fanns ett fokus på prestationer, och att man skulle prestera jättebra inom särskilt sport, men också inom skola. Att man skulle prestera mycket, mycket väl i skolan. Och även inom musiken, sådär, om man höll på med det. Egentligen inom allt man höll på med, men det här var liksom de här tre viktigaste. Men framförallt idrott. Och sen, men sen så när man själv blev vuxen, jag blev vuxen så, eller lite äldre, så hamnade jag i det här kyrkliga sammanhanget. Det var ju spännande. Och då är det ju så att där finns det också en del framgångsideal. Men då kan det handla om, det finns liksom flera olika varianter av det där i kyrkan. Och dels kan det handla om det här att vara riktigt superkristen, att vara en sån här hängivning och väldigt lyckligt kristen människa som pratar mycket om vad Gud har gjort i ens liv och att jag har sådär, är väldigt så här positiv och ja, men på det sättet framgångsrik faktiskt i sin egen tro. Det här låter jättekonstigt, men jag tror det finns lite sådana ideal ibland.
Mm.
Men så finns det en annan liten del av kyrkligheten, frikyrkligheten där, som är mer så här, då har vi det här med ja, men musikerna är väldigt, ses som väldigt framgångsrika, de som kan spela och sjunga. Det har vi pratat om förut i podden. Mm. Och sen har vi då i andra frikyrkliga sammanhang, har jag märkt, lite mer kanske i pingst faktiskt, och där är det mer liksom de som har kanske duktiga inom sitt företagande och liksom framgångsrika på det planet. Där finns det en sån liten norm liksom, att det är något positivt. Ja, jag tycker det här är så fascinerande. Och sen så har vi då, nu ska jag snart sluta prata, men sen har vi en annan värld som jag stöter på, och det är den akademiska världen. Där är ju det framgångsrikt att förstås vara expert inom sitt område, och gärna då förstås forska och skriva avhandlingar och sådär. Och också vara lite cool och sval inför det liksom, och kontrollerad på något sätt i sin expertis sådär. Och sen har vi, jag är snart färdig nu, sen har vi, finns det liksom en värld också som är det här lite sociala ansvarstagande världen. Den är väldigt sammansatt av många olika sorters tänker jag, människor. Men den drar jag mig ganska mycket i, människor som har de idealen. Och där är det framgångsrikt att liksom kanske avstå saker snarare, avstå nöjen och konsumtion och resor och så. Där det är liksom en framgångsrikt, de ser man upp till och sådär. Kära tid, nu ska jag säga en sista. Och sen i vissa andra sammanhang, där är det väldigt tydligt att framgång handlar ändå om, ja, men det här i företagarvärlden liksom, det här med att ta initiativ och komma på nya idéer och vara extrovert kanske, och liksom helt enkelt göra karriär och sådär, liksom tro på sig själv och tjäna pengar, absolut, men framförallt det här liksom att våga saker och ja. Och här så är man mitt i, eller jag, förlåt, nu viftar jag så att inredningen åker in här. Men ja, alla de här olika, och det finns säkert naturligtvis fler olika sammanhang där det framgång värderas olika. Och det tycker jag är intressant, det här. Oj, vilken inledning.
Ja, men det var ju strålande.
Tycker du det?
Ja, visst. Ja, tacka för det här. Har vi någon sång som du passar till framgång?
Ja, eller? För det blir nog ganska lagom så här, tänker jag.
Det
ja.
Tror jag också. Ja. Ja.
Men kan inte ni säga nu vad ni tänker om detta? Alla de här olika.
Ja, det är ju, för det är ju de tankarna som jag har haft också, med hur många olika, på många olika sätt som vi människor hittar på att man kan vara framgångsrik i.
Ja.
Det är intressant. För det är ju ett likhetstecken på sätt och vis mellan att vara lyckad och att ha framgång.
Ja, just det.
Att det på något sätt är spegeln i andras ögon som avgör min framgång. På ett eller annat. Man kan ju sätta upp egna mål också, men mycket handlar om att jämföra sig med andra människor, och då finns det så vansinnigt många olika, precis som du har radat upp här, många olika ställen som man kan odla. Här är jag bäst framgångsrik. Det här går inte så bra, då struntar jag i det. Jag är inte så musikalisk, då skiter jag i musik liksom. Men däremot, jag kan hoppa höjdhopp bäst bland mina i min familj, då kan jag odla det kanske, eller ja, det är en stor prestation att vara bäst på att hoppa höjd i sin familj. Men att det är så mycket, och så mycket som kanske är beroende av andras input för att man ska få den där pushen att vara framgångsrik på ett område på något sätt. Ja, det var en massa lösa tankar.
Nej, men det är viktigt, precis som du säger Henrik, det är ju det här med att framgång har att göra med, måste ju vara i ett sammanhang där man jämför sig med andra då, för att kunna se om man är framgångsrik eller inte. Och då mäts man helt, det är helt olika saker beroende på då vem man jämför sig med ju.
Ja, precis.
Och nu menar jag inte att det här att jag står för rätt, att jag tycker att man ska jämföra sig och att det är viktigt, men jag bara försöker göra någon slags
definition av framgång.
Ja, och försöker.
Ja, jo, visst, det är jätte
någon slags förklaring. Vad säger du, Ulrika?
Ja, jag nöjer mig med att harkla lite grann. Jag känner mig skrämd av ordet framgång.
Jag gör också det.
Gör du det? Jag har en bild av mig själv som extremt lågpresterande person. Att jag inte klarar så mycket. Och framgång är bara ett jätteobagligt ord.
Ja, är det det?
Tycker jag. Ja. Så jag kände lite skräck när det här förslaget kom.
Ja, jag också.
Gjorde du det?
Ja.
Jag tycker det är obehagligt. Ordet framgångsrik är obehagligt, tycker jag.
Det är ju intressant. Det är jobbigt för er nu att behöva prata om detta är obehagligt, men ändå är det väldigt intressant för de som lyssnar.
Ja.
För det är säkert många som känner igen sig, skulle jag tro.
Ja, så är det kanske.
Det tror jag.
Jag får en bild av när jag har en dag hemma, och då tänker jag, idag ska jag städa i mitt sovrum bland alla kläderna där det ligger blandat ren och smutsig tvätt. Jag måste gå igenom och städa toan och sådär. Och jag misslyckas alltid. Och då, om jag klarar det här en dag och städa där uppe och lite här och där, då skulle jag känna mig framgångsrik.
Mm. Ja, men verkligen. Då är ju det ett område liksom där man kan vara mer eller mindre framgångsrik. Ja. Ha koll hemma, ordning och reda och just sådär. Det.
Ja, men annars, jag kan liksom inte... Jag känner liksom ingen bindning till ordet framgång. Jag känner ingen personlig bindning dit.
Nej.
Det växer bara obehag i mig liksom. Mm. Mm. Förstår ni hur jag menar då?
Och då också tänker jag, du värderar inte framgång. Eller gör du det?
Jag vet inte, jag värderar ju mig själv lågt.
Ja, just det.
Precis. Och jämför mig mycket med andra.
Alltså då finns det ändå ett värderande där.
Ja, det kanske är därför det är så obehagligt. För att jag känner att jag är just inte, det här med framgång är så fjärran för mig.
Ja.
Och bli framgångsrik inom någonting, det är så otänkbart liksom.
Och så när man, och så man skulle bara zooma ut och så tittar man på dig, och så skulle ju många kunna säga oj, tänk liksom vad hon har uppnått med sina skivor och sin musik och sina låtar som spelas. Och sina...
Som spelas över världen.
Nej, men faktiskt, jag menar allvar med dina konserter och att du, dina förmågor och allt. Jag menar, så här kan man ju se på oss alla, tror jag. Man zoomar ut och ser man, oj, wow. Så att, men det här har man ju... Det här handlar ju om vilka glasögon man ser på sig själv.
Just det. Vad var det som fick dig att vilja prata om det här? Du tycker det är spännande med de här olika. Det var väldigt bra inledning du gjorde.
Nej, men jag tror nog att jag tror faktiskt att en anledning är att jag är ganska så präglad av det från barnsben, skulle jag nog ändå säga. Men då handlar det om helt andra saker än vad jag själv ägnar mitt liv åt nu. Men just den här själva prestationsfokuset har jag väldigt mycket med mig, och jag kan också, jag tycker att jag kan se det också i samhället generellt, att det finns ett väldigt stort fokus på framgång och att det ska vara målet för oss. Finns ju någonstans inbyggt i väldigt, väldigt mycket vi håller på med, och vi lär våra barn och vi och sådär. Men som sagt, det kan vara på väldigt, väldigt många olika sätt. Men jag tycker också att det är intressant att konstatera att även de sammanhang där man tänker att men här, vi bryr oss inte om framgång liksom, i egentlig bemärkelse. Och då tänker man kanske ofta få pengar och karriär och så vidare. Men där har man ju andra värderingar. Mm. Och andra saker som man då värderar som, eller som man bedöms utifrån, och där man faktiskt graderar varandra kanske eller sådär. Värderar varandra. Så jag tänker att det är ju också intressant att se att om till exempel inom kyrkan där man i vissa kyrkliga kretsar så värderas ju kanske pengar och den karriär och så ganska lågt liksom. Men då värderas så samtidigt andra saker och andra sorters liv. Då jämför man sig kanske på en annan skala som handlar kanske om socialt ansvarstagande, eller det kan handla om det här som jag nämnde i början med vad man, hur kristen man verkar vara eller så där. Det är väldigt, ser väldigt olika ut. Men jag tycker det är intressant också att man, jag tycker det verkar ofta så att vi på något sätt hamnar i det här jämförandet och vad som är rätt och så där.
Det är så otroligt uttröttande.
Ja precis. Precis. Och så landar jag ju till slut i det att tänka och vara fri från den typen av strävan, i all möjlig sån typ av strävan, och få istället fokusera på att vara människa liksom, bara och leva och vara med i relation med andra och med Gud och liksom sådär.
Men det finns ju en kyrklig aspekt på framgång ju. För det är ju så lätt att tänka sig att det är negativt, för att det bara medför en massa negativa konsekvenser med människor som känner att de inte är tillräckliga och så vidare, att de inte når framgång eller men den kyrkliga aspekten på det är ju att samla inte skatter på jorden där allting bara kommer förstöras liksom, utan samla skatterna i himlen. Alltså det är ju ändå ett språk som pratar om att man ska sträva efter att samla skatter, men att vi är går fel väg när vi samlar skatter på jorden, alltså bygger upp en rikedom till exempel, eller ett fint hus eller så där, för det kommer bara ändå förstöra sig till att samla skatterna i himlen. Men vilka är skatterna i himlen i så fall? Mm.
Det vet vi inte.
Nej, så vad är det man ska samla?
Ja, precis. Det. Ja, men han, Jesus säger ju den som är minst ska vara störst.
Precis.
Det finns ju, men det kanske är någon form av frihet i att vara minst.
Ja.
Mm. Och inte vara så bunden vid så mycket vid skatterna här på jorden.
Nej, just det.
För det blir ju som ett fängelse. Verkar det som om man, personer som kanske är väldigt framgångsrika då, i meningen att ha mycket pengar och ett bra jobb och en båt och en fin bil, att det blir, det liknar ett fängelse tycker jag, på vissa sätt.
Mm.
Att det är så mycket som står på spel.
Mm.
Som när det blir vad heter det, när börsen, när det blir börsfall eller vad det kallas.
Mm.
Det påverkar ju inte mig någonting, för jag är ju redan nästan alltid pank.
Mm.
Och har en, jag menar inte att jag är framgångsrik då, det förstår ni kanske, men jag menar att man, om man har lite att förlora, så blir det mindre känsla av fängelse kanske.
Ja.
Jag vet inte.
Jo, men det tror jag.
Jag tror också att det är det här någonstans det ligger.
Ja.
Ja. Oh, ja.
Det är så svårt att få ihop det med världen och hur vi lever i västvärlden och i vår kultur och hur vi har byggt upp det. Det är så svårt att få ihop dem.
Ja.
Två bilderna liksom.
Ja. För jag tänker att, för det kan lätt bli för mig det här då, ändå när du säger så lika liksom, att då tänker jag på att man kan väl sälja det mesta man har och så kan man väl bara väldigt så här, leva väldigt enkelt. Men ja, det tycker inte jag är kul, tänker jag då direkt.
Nej.
Och jag menar, jag tänker samtidigt att jag har så svårt att tänka mig att hela våran världskultur är fel liksom.
Mm.
Och att det inte är bra för oss. Det måste kunna gå att få ihop det, som du säger Henrik, ändå på något vis.
Ja.
Att det handlar om vad man har i sitt hjärta eller sin skatt.
Mm.
Fast jag tror kanske det är enklare ändå, som du säger, att, att faktiskt inte ha så mycket, för då är det inte så då är det tar ju mindre kraft, energi och tid helt enkelt också.
Ja.
Verkligen.
Ja. Men jag vet inte.
Jo men jag tror det.
Ja.
Men det är svårt att få ihop det ändå.
Ja. För det blir ett sätt att leva. Och man, nu känner inte jag så många som är framgångsrika på det sättet. Det är liksom en annan värld. Alltså som kanske bor i Askim eller Hovås eller var man bor.
Mm.
Och som, men då ibland, nu generaliserar jag, känner jag, men då, ibland kan det hända att man kanske träffar en person som är väldigt rik eller som, och då är det som att det fattas någonting, har jag ibland upplevt. Att det fattas någonting annat, för att man är så uppe i allt man äger och hur man, och då kommer det med. Det här vet jag ju egentligen ingenting om. Men då kommer det, då blir det, då följer det med ett sätt i hur man möter varann också.
Mm.
Att det blir liksom en gräns och man blir fångad i någonting.
Mm.
Nej, jag kan inte förklara.
Jag följer med.
Tack. Så tänker jag alltid på Angelica, min liksom förebild, min brorsdotter, som har Downs, som vi har berättat om så många gånger. Hur fri hon är liksom.
Mm.
Och hur hon bara går in, hon möter människor med ett leende. Hon, när man ser in i hennes ögon, då ser man bara rakt in i henne, i en värld liksom. Och det är så med, jag tror att framgång kan vara ett bekymmer också. För då kan man ju förlora allt det där.
Precis.
En skräck för att förlora Och vad händer då om man förlorar allt? Eller om man är väldigt berömd ett tag, till exempel. Det är ju en framgång att bli väldigt berömd. Ja. Och sen så försvinner det plötsligt. Ja. Då förlorar man så mycket.
Nej, men det är helt...
Helt rätt, tänker jag också.
Ja.
Tack.
Det är ett jobbigt fall, verkar det ju vara, för den som en gång har varit... väldigt berömd, men som inte fortsätter att få vara. Liksom.
Precis. I blickarna.
Ja.
Ja.
Precis. Men då får jag tanka nu på för jag tror att det här handlar ju mycket om vad man har sitt liksom hjärta, och om man nu ska översätta det till någonting. Hjärta, det låter så himla flummigt, men det är ju ett typiskt kristet uttryck, vad man har sitt hjärta. Men jag menar kanske vad man har sina värderingar då, vad man värderar för någonting i livet spelar roll. För jag tänker nu på, jag har ett sammanhang nämligen som jag har börjat träffa, ett gäng kvinnliga företagare som är kristna, och det här är ett gäng frikyrkokvinnor alltså. Och det är så intressant, för att de vi pratade här om dagen när vi träffades om Jante liksom, och hur destruktivt det är. För att samtidigt så är det ju också viktigt att liksom tillåta sig att blomma ut fullt ut liksom. Och på ett sätt tillåta sig att vara framgångsrik. Alltså att vi får lov också att liksom köra på all in med de vi är och de förmågorna vi har, och så här, tro på att jag kan någonting liksom, och jag kan bidra med någonting, och det här ska jag göra. Så jag tänker att det är också det vill jag ska finnas samtidigt som det du säger, Ulrika. Så att det inte blir det här liksom att nej, men vi får inte lov att tro att vi kan något, eller att vi kan bli framgångsrika i någon mening. Fast det behöver inte vara framgångsrik utifrån att vi blir värderade, att vi ska bli värderade av andra människor, utan snarare kanske att vi får lov att vara de vi är fullt ut. Förstår ni mig nu?
Absolut. Det är att jag tror att framgången behöver få finnas utan att det blir ett fängelse. För jag tror att det är en risk att det blir det.
Ja. Ja.
Men jag är inte emot framgång.
Jag
menar inte så. För det skulle ju bli jättekonstigt om ingen var framgång. Eller om det inte... om alla satt i en liten hydda kanske här.
Men det är klokt det du säger, Ulrika. Absolut, jag står bakom det fullt ut. Att det kan lätt bli ett fängelse.
Ja. Oh.
Och så tänker jag så här, det här återigen att få ihop de här världarna då. För jag står helt bakom det du säger. Och så tänker jag då på till exempel de som är så där. Och jag kanske känner mig själv i det, till exempel. Jag har alltid gillat att sälja saker. Och det är något som jag verkligen inte har fått med mig hemifrån. För där har det... överhuvudtaget pengar och sånt har liksom nästan föraktats i min uppväxt faktiskt. Men däremot skulle man vara väldigt duktig i idrott då. Men i alla fall, själv så har jag, det är så fruktansvärt roligt att sälja, alltså köpa grejer, sälja dem dyrare än jag köpte dem för. Alltså sånt kan jag hålla på med. Det här känner jag lite skam för att det är lite fult liksom. Men så där, och då tänker jag så här, men jag måste ju få lov att bejaka det också, den...
Ja, det är jättebra.
Jag tycker det är jättekul. Och i min roll som konsult faktiskt, så har jag alltid gillat lite grann det här att hitta sätt att marknadsföra och liksom...
Nej, men vad underbart.
Jag vet inte om det är underbart, men för jag kan känna, för det är ju lite så här, då måste man ju ha lite ett fokus på ekonomi helt enkelt. Att hur ska jag liksom kunna sälja det här på bästa sätt och... Det finns också tillsammans med det här. Och såna är ju en del människor och gillar det liksom. Företagare som drivs av liksom att göra affärer och det är inte fel, tror jag inte. Men det kan bli ett fängelse också.
Ja.
Jag tänker att det är så många olika intressesfärer som bidrar mer eller mindre till att man kan vara framgångsrik, och att det är det som kanske ställer till det också i värderingen och så. Har man till exempel intresse för att sälja saker, då kan man ju bli väldigt framgångsrik rent pengamässigt.
Just det, ja.
Men intresset i att liksom hitta den bästa lösningen så att båda två blir lika nöjda, det är ju inget fel i sig. Men om framgången bygger på att man ska, oavsett hur, så vill jag bli framgångsrik i att få så mycket pengar som möjligt till exempel. då tror jag att det är väldigt lätt att det blir ett fängelse kanske. Mm.
Men det är ju jättemånga människor som har det så, alltså som, om tänk alla de som jobbar med bara pengar. Tänk alla som sitter och håller på med aktier bara till exempel.
Ja, precis. Tänk dem.
Ja.
Menar, jo, de kanske inte upplever det som ett fängelse. De kanske upplever det som väldigt härligt.
Nej, men precis. Och det gör de ju säkert tills det kanske inte går så bra. Eller liksom...
Ja.
Det är ju då fängelset smälls igen.
Men det
innan det upplever man det som att man har en teoretisk frihet.
Men det är väl likadant för oss alla med det vi håller på med. Det går bra så länge det inte går så bra. För går det inte så bra plötsligt och inte har något jobb eller så här, då smälls det väl igen för oss alla.
Precis, men man har ju mer eller mindre jobbat mot framgången. Alltså om man inte jobbar mot en framgång så blir inte dörren som smäller en lika hård.
Nej, ja, just det. Du menar så.
Det är nog det jag har försökt säga. Lite grann.
Just det. Om framgången har varit ens mål så blir det väldigt, väldigt stor olycka om man inte når just den då. Om det är som du säger, Henrik.
Det är många kriser som beskrivs utifrån nu har jag nått mina mål. Var det bara det här det var?
Precis.
Just det.
Ja, och jag brukar tycka det är så synd om idrottsmän som inte kan fortsätta sådana här. Hur ska det gå för Zlatan när han, nu är han ju 39 år, fast han kanske kommer klara sig.
Men
det
han har tillräckligt många framgångskonsulter runt sig för att kunna utnyttja han som varumärke, så han kommer inte ha några problem med det.
Nej, just det.
Men kanske, är inte det pengamässigt tror inte jag, men tänk om han kommer ha problem med sin egen liksom. Ja, men sitt välbefinnande när han inte kan göra det som han är bra på längre. Är du med, Henrik?
Ja, men så länge han behåller sin persona som att han är kung Zlatan, så kan han ju göra vad som helst. Han kan ställa upp och sjunga i italienska Melodifestivalen till exempel.
Men han kanske inte vill det, han kanske bara vill spela fotboll.
Tänk också det, risken är för idrottsmän att man ändå inte, att man blir väldigt olycklig då för att man inte får känna att man får det där som man bekräftas på det man är bra på. Men vi hoppas att du har rätt, Henrik. Att han kommer att må väl.
Hoppas det. Men jag tycker det är så sorgligt när idrottsmän måste sluta. När de har levt bara för detta och liksom blivit bättre och bättre. Och sen är det slut. Vad smärtsamt det måste vara.
Men det, och precis, för jag har ju växt upp faktiskt i det här som sagt med idrotten. Och det är en komplex... finns en svårighet i det. Och samtidigt så tänker jag så här på idrottsmän som Carolina Klüft till exempel. Som kom in med väldigt mycket, i alla fall vad hon sa, mycket... Att hennes framgång grundade sig faktiskt på att det här ville hon och tyckte var roligt. Hon pratade ju väldigt mycket om det. Att det här är kul, hon var ju så sprallig och sådär också. Och jag tänker att om man har det uppriktigt på djupet som idrottsman, och att det inte handlar om att jag gör det här för att jag ska få att min självkänsla ska bli liksom intakt, hållas intakt och sådär. Utan att man gör det faktiskt, man har något annat i grunden. I sitt värde som människa bygger på något annat liksom. Då tror jag det funkar fint. Det är min analys.
Bra sagt.
Tror du det?
Det är det jag försökt säga också.
Ja, just det. Jo, men det är väl bra att det behöver finnas någonting i grunden som handlar om att vilka vi är som människor och att vi är alla lika. Vi har ju lika samma värde.
Ja. Att det blomstrar liksom nära en.
Ja.
Nära livet, att det liksom att det inte det är det som är så skrämmande om det är väldigt långt, långt, långt bort till blomstringen. Att det är dit jag vill. Och så finns det så mycket precis i närheten.
Ja, just
också.
Det.
Det känns lite som Carolina Klüft har den livsinställningen.
Precis.
Att hon har blommorna precis intill sig. Ja. Att det bara frodas där oavsett. Liksom.
Oavsett, ja. Jag måste hämta en grej som jag vill säga, men det jag ska inte säga mer sen, jag lovar.
Ja, okay.
Vi vill att hon ska säga grejer.
Vill du? Jag är inte säker.
Men är det inte coolt med röntgen? Förlåt, nu, berätta nu.
Men det här var röntgen.
Ja, men det var den här läkaren gjorde ju sån ultraljud på min knöl.
Ja.
Och då, det var ju som ett mål. Jag tittade lite på den bilden.
Ja.
Han såg massa grejer. Det var bara en grå sörja. Och han, venerna ser jättebra ut. Och jag blev så imponerad av det.
Det är så underbart.
Visst är det fantastiskt?
Alltså, det är ändå det som är det roligaste i livet med kroppen.
Men vad sa du? Du har väldigt högt blodtryck, eller vad sa du?
Ja. Men så säger jag att det är medicin för det, mot det. För lågt blodtryck.
För?
Mot.
Va?
Jag äter medicin så att blodtrycket ska bli lägre.
Ja, just det. Precis. Jag har ju alldeles för lågt blodtryck.
Ja, det är skitbra. Det är just jättebra det, det är att ha det.
Just det.
Ja, jag har högt blodtryck är farligt.
Just det. Mm. Det är inte för det är väldigt opraktiskt att ha lågt blodtryck bara. Det är ju det.
Men det är ju mer opraktiskt att få en stroke.
Det ska jag inte argumentera mot.
Jag ska ta mitt blodtryck.
Ja, det måste du göra. Har du någon blodtrycksmätare här?
Nej, inte än. Men det kanske vi ska skaffa till kontoret.
Det tycker jag.
Så vi kan mäta under dagen.
Ja.
Vi kan ha på det hela tiden.
Ja,
och så kan vi få upp det på en skärm hela tiden. Så här, Henrik Charlotte, Henrik Charlotte,
bra.
Henrik Charlotte.
Vi gör någon slags tävling av det, tycker jag.
Det gör vi. Högst blodtryck vinner.
Nej. Ja. För då kommer inte jag. Får du ge blod?
Det var någonting. Det är väl lite grann att jag hade lite lågt blodvärde, ja.
Blodvärde? Du har inte så mycket blod i blodet.
Nej, så kan man väl säga.
För jag får inte göra det för att jag har för lågt blodtryck. Så att jag har nog förlorat den här tävlingen redan.
Vad synd.
Innan.
Ja. Nej.
Men jag kanske har mer blod i blodet än vad du har.
Ja, jag tänker också att mitt blod åker ut den naturliga vägen så att säga en gång i månaden, så jag tänker att jag kanske ska spara lite grann på det just nu
i en litet fodral.
Ja, jag sparar det och tar fram det när jag behöver.
Kan du kanske sälja det?
Det kan man. Bra idé.
För högst.
Ja,
det är ju då vinner du verkligen, för det är ju gratis.
Ja.
Innan.
Men ska vi köpa en bloduppsamlingscentral? Alltså så att vi har det här. Jag
har ju min menskopp, så då kan jag bara hälla ner från den i någon slags behållare, om du vill ordna det. Okay. Henrik, behållaren. Vad ska vi göra med det blodet, menar du sen då?
Nej, men sälja det. Till en blodcentral.
Ja.
Men det finns ju sådana här påsar som man återförsluter lätt.
Ja, sådana IKEA-sipplock.
Det vore väl blodpåse.
Ja, man kan ju sälja bröstmjölk, så att varför inte mensblod?
Ja.
Fast bröstmjölk ser man tydligt ett användningsområde.
Men då folk som förlorar blod.
Ja.
Men vi kan inte använda mensblod och spruta in det i blodomloppet.
Nej, det
varför
det då blir det nog blodförgiftning, skulle jag gissa.
Nu känner jag nästan mig lite äcklad av det här pratet, så jag hoppas att vi inte ska.
Det var du som började.
Nej, inte det här idén, Henrik, med att sälja det. Det var inte min idé.
Men vi pratade ju om blod och gå och ge bort blod.
Spara det.
Ja. Blodspar.
Ja.
Det låter ju som en
bank.
Butik.
Mm. Ja. Mm. Du kan ju ha det blod och kommunikation. Västbacke. Västbacke blod och kommunikation.
Jättebra.
Ja. Mm.
Då har vi ju något.
Ja. Mm. Bra.
Jag kan städa på företaget.
Jag får ju fortfarande inte ge bort blod då. Men jag kan själv. Om jag bestämmer om mitt eget blod, såklart, så får jag göra det.
Ja, men vad jag ville säga också om framgång till slut, det var att något som jag tycker är svårt i mitt jobb, det är ju att jag tycker ändå att det är mycket prestation faktiskt, som jag känner i alla fall att jag ska ha och åstadkomma. Jag ska föreläsa och jag ska handleda och jag ska hjälpa och jag ska göra det på ett bra sätt och hjälpa folk att lösa konflikter. Jag tycker att det krävs ganska mycket, och då kan det ju bli en sån där fokus på framgång eller på liksom att prestera hela tiden. Och då är det en sak som har hjälpt mig, och det är någon som sa en gång, och det här har jag skrivit upp och nu ska jag säga det, för det hjälper mig i min vardag. Och det är att tänka så här, att den verkliga meningen i livet är att plantera träd under vars skugga du inte förväntar dig att få sitta.
Oh, vad fint. Men jag vill... Vem sa det fina?
Mm.
Är det hemligt?
Jag vet inte. Jag har, antingen har jag läst det eller hört det någonstans. Och någon, det är säkert någon sån här vis person som har skrivit det i någon bok eller sådär.
Kanske Paulo Goyla eller vad han heter.
Kan det väl säkert vara.
Kan du inte läsa det en gång?
Jo, den verkliga meningen med livet är att plantera träd under vars skugga du inte förväntar dig att få sitta.
Mm.
Alltså att det man, när man gör, det man gör i sin, men i sin vardag, bara det man är liksom satt att göra, att fokusera på att ja, men på att göra det man ska göra på ett så bra sätt som möjligt, och att fokusera på de andra, fokusera på de man möter.
Mm.
Och det är det som är hela poängen liksom.
Mm. Att det inte är den egna vinningen som,
precis,
är,
och inte det egna resultatet egentligen, eller det ska inte, det handlar inte om att jag ska få ut något av det här, utan det handlar om att jag planterar ett träd som någon annan kommer få sitta under, och det är det som är hela poängen.
Mm.
Och det ger ju en väldigt en tillfredsställelse och ett lugn, tänker jag.
Ja.
Mm.
För mig gör det, för mig hjälper det.
Ja, verkligen. De här personerna som har jobb eller volontäruppgifter där man, där det är helt omöjligt att se ett resultat liksom, för det man jobbar för.
Mm.
Och hur otroligt imponerande det är att, att ändå fortsätta stå i den uppgiften, som tänker att det här kommer att ge en, ett fint träd långt fram i tiden.
Mm. Det var väl fint sagt.
Ja.
Var det en fin avslutning?
Ja.
Nej, det var det inte.
Jag tänker så här, att det är lika fint för de som inte jobbar som volontärer utan går till sitt vanliga jobb som aktiemäklare eller som undersköterska eller som, ja, inte bara alltså de som jobbar med människor nu. Jag vill lyfta fram aktiemäklarna.
Ja,
jag vill lyfta fram, jag vill lyfta fram piloterna. Jag vill lyfta fram de som jobbar i hemtjänsten. Jag vill lyfta fram politikerna. Alltså jag vill lyfta fram alla. Jag tänker att det måste vara möjligt för alla.
Ja, ja.
För det är så lätt att vi värderar liksom de som jobbar med människor och, de, och särskilt de som gör något volontärt. De är ju ändå lite alltså, och jag menar att det, självklart ska man värdera det högt, men ibland så vill jag vill också lyfta fram att vi kan ha det i allas vår vanliga vardag, den möjligheten att plantera träd i vars skugga andra kommer att sitta.
Det var väldigt fint.
Ja, det var väldigt fint.
Vad,
men jag känner att det finns
mer. Jag känner också att det finns mer.
Men det är inte så mycket mer tid vi har. Vi kanske får återkomma till det här ämnet. Jag tycker det är intressant, precis det du tar upp, för åt vardagsperspektivet. Vardagsframgången.
Nej, men som att man tänker att det måste vara något annat än det man gör.
Men att man utför sitt arbete så bra som man kan.
Det tror jag var slutordet.
Ja, nej, men det kanske är att, det behöver, att jag behöver bena i det här med, för jag betecknar ju mig som introvert liksom, och att framgång är så kopplat till någon slags extrovert personlighet, liksom söka sig ut eller att bara försöka igen. Trots att man har liksom 20 misslyckade försök bakom sig, så kommer man till ett försök som lyckas, och då är det det som liksom blir, definierar själva framgången, trots att det är 20 misslyckade försök bakom. Att det finns någonting där, men att det även finns någonting då med precis det du säger om att fångas i det då, och att det blir ens hela.
Men är det den egna vinningen som är själva fängelset, att man ska
Ja, men det kanske är det som vi har berört, att när det handlar om att kompensera för en låg självkänsla eller en dålig självuppfattning, när det är det man försöker bygga, det är då det blir ett fängelse som man bygger.
Just det.
För det, när man når upp till den toppen, den platån som är själva framgången, när man når det målet då, då finns ju bara ett sätt som det kan gå därifrån, och det är ju ner då, om man inte hittat något annat intresse eller någon annan liksom sätt att bygga framgång på. Och det är klart, så många olika saker som det finns att leta framgång på, så kanske man kan ägna sig hela livet åt att försöka bli framgångsrik Mm. Pilot, daytrader, volontär. Mm. Liksom på massa olika områden. Och så är det bara en kompensation för en låg självkänsla som ligger bakom. Men det behöver ju inte vara det. För det finns ju många som gör, som är väldigt framgångsrika, som gör otroliga saker.
Mm. Absolut.
Ja, tack. Tack alla framgångsrika.
Ja, tack. Vi tackar er framgångsrika.
Det är tur att det finns. Annars skulle man kanske inte ha någon iPhone.
Nej, så är det ju.
Och det är man ju glad för.
Och inget vaccin.
Nej.
Faktiskt.
Nej. Folkevaccin finns ju, jobbar ju på P1, väl?
Ja, lever han?
Vet inte.
Heter han vaccin?
Mm. Ska jag googla om han lever?
Vem var det som så tragiskt och hemskt blev skjuten i Afghanistan? På öppen gata, ingen vet.
Nej.
Men han, det var inte folkevaccin, det tror jag inte.
Folke Rydén?
Nej, men han har en adress. Han är 66 år. Bor på Bagarmossen, folkevaccin.
Folke Rydén verkar också ha behållit livhanken.
Ja,
förlåt att jag skrattade. Förlåt.
Men det är väl bara skönt. Det är ett lättnadsskratt.
Men det är någon som... Men vi hedrar ändå honom. Jag tycker det är så modigt på tal om framgång.
Och vad korrespondent sa.
Här står de liksom och det skjuter och bombas. Men det är ändå imponerande. Hur, det är fantastiskt.
Verkligen. Och bara verkar lugna. Ja, nu...
Ja.
Otroligt modigt.
Ja, jag skulle knappt våga åka till Norge just nu, känner jag.
Nej.
Nej. Aj, fy,
det är Norge. Inte många som vågar det.
Nej, det får man hugga sig fram om man ska komma in.
Det är bara de här skidåkarna, om det är SM, VM, skid-VM, då måste man ju åka dit om man ska medverka.
Mm. Men om jag skidåkar in, så att säga, tar på mig min tävlingsdräkt och åker mitt snyggaste, mitt bästa, mitt snabbaste, då kanske jag får komma in i Norge.
Ja,
ja, det tror jag, det absolut. Tror jag.
Med framgång.
Om du har folkevaccin med dig.
Så kan han kan rapportera.
Ja, han kan bära bussen om det är skit.
Vilken sång spelar vi av dig den här?
Om framgång,
ja. Ja, eller vaccin.
Men här är ju Frideborg Frödeberg, den låten. Den säger vi varje gång. Men här passar den ju så himla bra, eller?
Ja.
Som känns, alltså, jag uppfattar ändå att hon känner sig lite... Ja, men inte så... framgångsrik i världens ögon liksom.
Nej, hon är deprimerad.
Ja.
Ja.
Men det kanske inte passar då, Ulrika.
Jo. Nej, nu ska vi lägga på nu.
Tack så jättemycket för detta.
Tack.
Ha det jättefint allihop.
Hej.
Frideborg Frödeberg, med nästan alla tänder kvar, längtar in från ben och märg till vintermörka dag. Men ute är det vår och solen stark och intensiv belyser varje skäggstrå. Våren borde inte finnas i hennes liv. En kvist från äppelträdet knackar på hennes fönster med en dricker de en klump buljong. Men hennes mod är tungt, hon känner sig bedågad. Men hennes egen kung jagar bort det sorgsna och trollar fram en sådan. En kvist från äppelträdet knackar på hennes fönster med en aning av himlen tecknar den på väggen. Mönster. där hon går.